Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker, både till höger och vänster, för samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället försöker vi fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Ylva Johansson som är socialdemokratisk arbetsmarknadsminister. Och jag börjar med att fråga dig samma fråga som alla i den här podden får. Hur skulle du själv beskriva var du står ideologiskt?
Jag är ju socialdemokrat så jag är ju vänster. Den viktigaste frågan för mig är ett samhälle med mindre klyftor. Jag tror att det är det största problemet vi har.
Vilka centrala frågor var det som gjorde att du gav dig in i socialdemokratin och politiken från början?
Ja, det är ju en lite längre berättelse. Mm. Att jag blev politiskt engagerad, det blev jag när jag var 13-14 år. Och egentligen är det samma drivkraft tror jag. För där i tidiga tonåren så gick det upp för mig att orättvisor kan man påverka. Som barn hade jag liksom tänkt att orättvisor, att vissa var rika och andra fattiga, att det var ungefär som att vissa människor är långa och andra är korta, eller att vissa länder är varma och andra är kalla och så, att det liksom var någon slags naturlag. Men någonstans i tidiga tonåren så gick det upp för mig att det inte är det. Och i och med att det inte är det så kan man göra någonting åt det. Och då blev det helt nödvändigt att göra någonting åt det. Lite grann för att man kan inte se sig själv i ögonen, i spegeln. Om man ser orättvisor och inte gör någonting åt dem. Så då engagerar jag mig politiskt. Och jag engagerar mig ju då i det som idag är Vänsterpartiet. Och var jag engagerad där fram till egentligen jag blev riksdagsledamot för VPK som det heter då. Och var det en mandatperiod. Men sen kände jag att jag var med i fel parti. Mitt engagemang passade faktiskt inte
i det partiet. På det.
Och då bytte jag ju parti. Det tog lite stund innan jag gjorde det. Jag lämnade först Vänsterpartiet och jobbade fackligt innan jag sen gick över till socialdemokratin. Så det var ju ett annat beslut. Men mitt grundengagemang är fortfarande detta. Skälet till att jag är politiskt aktiv är att jag hatar klyftor och orättvisor. Och jag kan inte stå ut med mig själv om inte jag känner att jag gör någonting åt det.
Men jag var nyfiken på just att du var vänsterpartist fram till 91 och att du gick över till Socialdemokraterna. Var det att du kände att det var fel parti? Handlade det om en ideologisk motsättning mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, eller handlade det om att det är uppenbart är lättare att få vara med och påverka i Socialdemokraterna? Eller vad var liksom drivkraften där?
Nej, den sista var det ju inte, eftersom jag hade ju en ganska stark ställning i VPK på den tiden. Jag var ju riksdagsledamot, jag hade föreslagen som distriktsordförande och jag hade goda möjligheter att påverka. Så att det var ju inte för min egen inflytande. Nej, men det kom ju till ett, får man ju ändå säga, ideologiskt vägval för mig. Och när man är aktiv i ett parti på och är ung som jag var, så ställs det ju inte riktigt på sin spets på det sätt som det gör när man är förtroendevald på heltid som riksdagsledamot. Då är det ju, då kommer ju det ännu närmare och ännu större för en själv. Och jag var 24 år när jag blev invald i riksdagen för VPK. Och under den här då mandatperioden, som då var 3 år som jag satt i riksdagen, så var det flera frågor där jag kände att jag hade trott någonting annat om Vänsterpartiet än vad det faktiskt var. Och det som var avgörande för mig, det var 3 saker. Det ena var att jag uppfattade att partiet var otroligt populistiskt. Att det var viktigare vad man kunde säga om en fråga än att man faktiskt kunde påverka människors verklighet. Och med mitt engagemang i detta att jag hatar klyftor, jag måste göra någonting åt det, orättvisor, så var jag så kände jag att jag var på fel plats när det var viktigare att kunna säga jo men vi sa minsann så här eller vi röstade minsann så här, även om konsekvensen blev att ingenting hände i verkligheten med människors villkor.
Det var lite det jag var inne på när jag menade, att det var lättare att påverka i socialdemokratin.
Så det var viktigt att jag kände att jag, det är inte mitt parti. Jag är inte intresserad av att kunna säga att jag hade rätt. Mm. Jag är intresserad av att kunna göra någon förändring. Sen var det två aktuella frågor som påverkade mig också. Det ena var att jag hade tillhört den gruppen inom VPK som hade arbetat för att man skulle ta bort kommunismen ur partiet och ur partinamnet. Mm. Och vi vann den omröstningen, jag tror det var med 3 röster på en partikongress. Jag minns inte exakt om det var kanske 90 eller någonting sånt. Och så upplevde jag att det inte egentligen var någon skillnad. Att det mer var en kosmetisk förändring. Att det inte var en seriös vilja att på allvar göra upp med den typen av strukturer. Jag tycker Vänsterpartiet har förändrats sedan dess, ska jag nog ärligt säga. Men ja, det var en besvikelse att vi vann omröstningen om namnet. Men jag tyckte inte vi vann inriktningen i partiet.
Mm, just det.
Och det tredje som var viktigt för mig, det var att jag tycker att det är viktigt med det europeiska samarbetet. Och när muren föll så kände jag äntligen så kan vi bygga en europeisk union för hela Europa. Och att jag tycker självklart att Sverige ska vara med i den och vara med och påverka. Och att så många frågor löser vi bättre gemensamt. Och även fast det är svårt att påverka EU och ibland håller man ju inte med besluten, så tycker jag att den politiska nivån behövs. Och det blev väldigt svårt för mig också, att det var en viktig skäl att jag ville vara med i ett parti som var för europeiskt samarbete. Så de 3 frågorna gjorde att jag insåg att jag var på fel plats och valde att inte kandidera för en period till.
Mm.
Och efter det så lämnade jag partiet, så jag har aldrig varit vilde eller så.
Nej. Och sen kom du då in i socialdemokratin och var ju en del av toppskiktet, får man säga, i form av att du hade ministeruppdrag under 90-talet och så vidare. Och då var du också med i den processen som kallades socialdemokratins förnyelse. Och som jag tolkar den perioden så var det så att man då såg inte bara socialdemokratin utan överhuvudtaget att man såg att nu skulle politikens roll minska och man accepterade liksom en uppfattning om att marknaden i många fall var bättre och smartare än de folkvalda. Idag och i synnerhet de senaste 10 åren efter finanskrisen 2008 upplever jag att pendeln har svängt och att det i land efter land betonas politikens roll allt tydligare. Håller du med mig om den beskrivningen eller tycker du att det är en orättvis beskrivning av socialdemokratins 90-tal?
Ja, jag tycker att det är en orättvis beskrivning. Det är i alla fall inte någonting som jag känner igen, att marknaden skulle ha hyllats eller att man tycker att marknadslösningar skulle fungera på andra delar.
Jag tänker i privatiseringar men däremot, och i egen makt som man talade mycket
om då
och så vidare.
Men det som var på riktigt, menar jag, på 90-talet svårt för hela vänstern och socialdemokratin, det var ju att, och det var ju framgångsrikt från borgerligheten, men det var en stort genklang, detta med valfrihet. Det begreppet, att människor ville välja. Det hade ju en klangbotten långt in också bland socialdemokratiska väljare.
Mm.
Så den frågan var man nog tvungen att ta på allvar om man vill fortsätta regera och få människors förtroende. Och det var ju en svår fråga. Och det är fortfarande så, ska jag säga, att det finns en ibland förvånande stor klangbotten i detta att man vill välja, även om många inte använder den valmöjligheten. Men det är fortfarande ett väldigt positivt laddat ord att kunna välja, och det tror jag man måste förhålla sig till. Däremot så är marknadslösningar passar sig ju extremt dåligt i princip alla situationer där man har, ja, alltså i välfärden helt enkelt. Skolan är ju ett typexempel.
Men man kan ju säga att i och med de här valfrihetsreformerna så öppnade man ju också för mer marknad i välfärden. Även om det kanske ska ses som en konsekvens snarare än som huvudsaken.
Jag skulle nog säga att det är 2 olika saker. Det går att ha valfrihet utan att ha marknad. Men de har sammanfallit. Så är det ju.
Du sa att du började engagera dig politiskt för att du hatar klyftor och att det fortfarande är det som driver dig i stor utsträckning. Och apropå det som jag menar att pendeln har svängt efter finanskrisen, jag tänkte på det som LOs ordförande Karl-Petter Thorvaldsson sa för något år sedan, att han var självkritisk och sa att ojämlikheten har drivits på av högerpartier och starka ekonomiska intressen, men också att arbetarrörelsen har drivits med av tidens vindar, och jag citerar honom här: över hela Europa har partier till vänster gjort sig skyldiga till att klyftorna har ökat, även i Sverige, även vi. Jag uppfattar det här som en sambeskrivning, och du får då protestera om du inte håller med, men annars, vad är det som gjorde att arbetarrörelsen hamnade i en politik där man även i maktställning har sett klyftorna öka dramatiskt i Sverige?
Man måste ju skilja på vad man aktivt medverkar till, och socialdemokratisk politik har ju alltid, och det är varje beslut egentligen, driver ju fram minskade klyftor. Men däremot finns det ju också andra utvecklingar i samhället som inte är politiskt styrda som driver fram ökade klyftor. Så att det är inte riktigt rätt att säga att socialdemokratin har drivit fram eller medverkat till ökade klyftor. Det håller inte jag med om. Däremot kan man ju kritisera hur framgångsrikt har man kunnat motverka det som andra krafter driver fram av ökade klyftor. Och exempel på sånt som driver fram ökade klyftor, det är ju helt enkelt rörligheten av kapital. Att det... Det blir liksom lite schablonartat att säga globalisering, men alltså att vi möjligheterna att beskatta och reglera kapital och företag nationellt har ju minskat.
Men kan man möta det med politiken? Jag menar, om man vill gå så långt som till Thomas Piketty, så ska man införa en global förmögenhetsskatt och så vidare, och det vet jag ju, några sådana förslag finns inte hos Socialdemokraterna eller så, men kan man möta den, att kapitalet har blivit så rörligt?
Ja, det tror jag man kan, men man måste ju, jag tror man kan det, och att man måste det. Men det går inte att göra med nationalism. För det är en bakåtväg som kommer leda till mindre resurser totalt för oss. Och exempel på hur man kan göra det är ändå med inom det europeiska samarbetet. En sån är att vi har jobbat fram det som kallas en social pelare, alltså ett annat fokus på lagstiftning och reglering och insatser för bättre rättvisa helt enkelt för människor i Europa. Men man kan också jobba på det på global nivå. Ett sånt exempel är ju att Stefan Löfven har tagit initiativ till det som kallas Global Deal, och som jag är väldigt engagerad i också. Där vi nu har med oss ganska många länder och företag och fackliga organisationer. Och där idén är helt enkelt att lite grann exportera svenska modellen, kan man väl säga. Det är lite slarvigt, men det handlar om att vi för första gången på länge faktiskt har en global situation där den ekonomiska debatten på global nivå, OECD till exempel och Världsbanken, pratar om klyftor som ett problem. Och att man ser att det leder till, eller riskerar leda till, populism, protektionism, nationalism och kanske ännu värre saker. Och att det faktiskt för första gången finns ett läge där man kan kanske inte nå en konsensus, men i alla fall en överenskommelse om hur man ska jobba för att välståndet kommer alla till del. Det som brukar heta inclusive growth. Så att jag tror att det går att göra. Men att man måste finna nya verktyg för att göra det. De gamla har ju inte räckt. Men det är ju helt klart att kapitalet rör sig mycket snabbare och innovativare än vad politiken gör.
Ja, nej, det är en fascinerande situation där, som du nämner, OECD och IMF skulle beskrivas som vänsterextrema av svensk höger i den politik de förespråkar just nu.
Så det finns ett läge.
Ja. Arbetslivet, du är arbetsmarknadsminister, och arbetslivet är helt centralt i de flesta människors liv, och arbetsmiljöfrågor påverkar i extremt stor utsträckning också hur vi mår på vår fritid. Hur kommer det sig att det är så svårt att få den här diskussionen att hamna i det offentliga samtalets absoluta centrum? Det ligger ju egentligen mycket närmare de flesta människors vardag än väldigt många andra frågor som vi debatterar hela tiden.
Ja, vet du, den frågan kan inte jag svara på. Det här, vad som hamnar i det offentliga samtalets centrum, det är jag inte rätt person på att svara på. Så jag kan svara på vad vi gör och vad man bör göra för att få bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö. Men nu vi påverkar samtalet, det är jag sämre på att svara på.
Mm. Jag som hade hoppats att du skulle ha en lösning åt mig här.
Nej, men det är också en klassfråga. I detta, vem som ens påverkar det offentliga samtalet ska man också komma ihåg. Därför det är ju väldigt... Alltså ta arbetsmiljöfrågorna. Det är så otrolig klass- och könsfråga. Därför att de som har den sämsta arbetsmiljön, det är arbetarklassen. Mm. Och det är kvinnor också i tjänstemannayrken. Det är framförallt inom offentlig sektor, men också andra. Och det är så tydligt hur det är ner på den förra gamla regeringen. De skar ju ner jättemycket på arbetsmiljöfrågorna. Skar ner på inspektörerna på Arbetsmiljöverket och la ner hela Arbetslivsinstitutet. Nu har vi börjat upprusta det där, anställa fler på Arbetsmiljöverket, ny arbetsmiljöstrategi, jobba med nollvision mot dödsolyckor. Vi har startat nu en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Och det får hända då, säger de borgerliga partierna, det ska vi lägga ner om vi vinner. Mm. Alltså det här är en maktfråga, och det är klart att det är så här, det är en människa i veckan i Sverige som inte kommer hem från sitt jobb.
Mm.
En person i veckan. Ja, det är fullkomligt oacceptabelt. Och det är klart att den som... Alltså de som påverkar det offentliga samtalet är ju sällan de som riskerar att förolyckas på sitt arbete.
Mm.
Och likadant så har vi ju jättestora arbetsmiljöproblem med att människor blir utslitna, inte orkar jobba fram till pensionen, stress och press, det som kallas organisatorisk och social arbetsmiljö är vanligaste arbetssjukdomen bland svenska kvinnor.
Mm.
Och det är först nu under min mandatperiod som vi har fått fram ett regelverk för detta, nya allmänna föreskrifter på Arbetsmiljöverket. Jag vill gå vidare också inför sanktioner kopplat till så kallade typiskt kvinnliga arbetsmiljöproblem, det som har med stress och press att göra. Så att det här är ju en klass- och könsfråga också, vem som sätter dagordningen i det offentliga samtalet.
Ja, jag håller verkligen med, och jag tycker också att det ofta när vi diskuterar den senare delen av det du nämner med psykisk ohälsa, stress och press och så vidare, så diskuteras det nästan alltid som ett individuellt problem, och man gör individuella insatser för den enskilda personen för att det ska bli bättre, men man pratar inte om hur
man orkar med.
Ja, precis. Man pratar inte om att man kanske borde organisera arbetet på ett annat sätt och så vidare.
Ändå vet vi rätt väl att det är det handlar om.
Mm.
Det är ju ganska väl belagt att kvinnor drabbas mer av den här typen av arbetssjukdomar är för att kvinnor jobbar i de yrkena. Män som jobbar i samma yrken drabbas i samma utsträckning.
Mm, just det.
Så att det är inte en biologisk fråga, det är en organisatorisk fråga.
Mm. En annan del av arbetsmarknaden, det som kallas, har massa olika namn, det kallas gig-ekonomin eller app-ekonomin eller plattformsekonomin, ibland även delningsekonomin. När jag har följt det och skrivit om det och läst om det, så uppfattar jag den delen av arbetsmarknaden som att den pågår egentligen ett ideologiskt krig där nästan. Det är företag som beskriver sig själva som disruptive, som försöker vinna marknadsandelar genom att dumpa villkor och löner och göra i princip hela arbetskraften i företaget att de ska stå utan en riktig anställning. De har obefintliga möjligheter att organisera sig, de har små möjligheter att påverka sin lön i förhandlingar, de har överhuvudtaget extremt lite inflytande över sitt arbetsliv. Och bakom de här står då ofta internationella jättar som med riskkapital går in på nya marknader och medvetet gör enorma förluster i kanske ett decennium bara för att tränga ut de andra aktörerna som har bättre arbetsvillkor och bättre villkor. Hur möter man det här politiskt?
Man möter det förstås med lagar och regelverk. Jag tror man ska inte göra misstaget att säga att gigekonomin, om man säger så, det finns säkert nya sätt att organisera arbetet som också kan vara bra. Jag tycker inte man med automatik ska tro att det blir dåligt för att det kommer nya sätt att organisera arbetet. Det kan säkert samhället förändras, och jag tror att det kommer nya sätt, och jag tror att det kommer att vara bra. Men det man måste göra klart för sig är att företag som lever på att till exempel undvika att betala skatt, att ha dåliga arbetsvillkor, att dumpa lönerna, det finns ju inget dugg modernt i det. Det är ju det gamla arbetslivet. Det är ju det som vi en gång har lämnat. Och skälet till att vi kunde lämna det gamla arbetslivet bakom oss med farliga, otrygga, dåliga löner, konkurrens mellan arbetare, företag som inte betalar skatt. Det var att den samlade arbetarrörelsen, det var fackföreningsrörelsen och politiken gemensamt som har klarat av att lämna det arbetslivet bakom oss. Och det är precis samma utmaning vi står i nu. Det är den samlade arbetarrörelsen som återigen kan göra det. Så att det är ett misstag tycker jag att man kopplar ihop nya sätt att organisera arbetet med att inte betala skatt och usla villkor för de anställda. Det finns ingen sån automatisk koppling. Så att det är fara att göra det.
Men jag är mer nyfiken på det här. Om man jämför till exempel med, vi har haft konflikter med salladsbarer och allt vad det är historiskt. Och då har det ju ofta varit en arbetsgivare som är ganska liten och där politiken eller fackföreningarna har väldigt stor möjlighet att ta den här fighten. Men just de här enorma globala aktörerna som har ett nästan obegränsat kapital, de har ju en agenda att i land efter land gå in och påverka arbetsmarknaden i grunden. Och jag vet att man i New York har man börjat reglera hur Uber och liknande ska få köra, hur stor del av körningarna de får ta. I Berlin så försökte man under en period förbjuda Airbnb helt och så vidare. Jag menar inte att du ska ge ett konkret lagförslag här, men jag menar måste man också möta den typen av aktörer med lagstiftning?
Ja, det måste man göra, men jag tror att också befintlig lagstiftning kan komma ganska långt när den tillämpas. Så behöver man ny så får man väl ta fram det. Däremot tror jag kanske inte så mycket på den här typen av kvoter, hur stor andel för ett visst företag, utan mer så att i Sverige har man ju konstaterat att Uber till exempel är taxiverksamhet och ska beskattas och regleras precis som taxiverksamhet. Och då faller lite grann av affärsidén där, för den var just att man inte skulle vara det. Så att det gäller ju att ha ett regelverk som helt enkelt har ordning och reda på arbetsmarknaden. Och jag tycker lite grann att efter 8 år med den borgerliga regeringen så blev det, jag ska inte skylla allting på dem, men jag tycker ändå att vi hamnar liksom i ett läge där man på något vis sätter ett likhetstecken med det nya och det moderna ska innehålla otrygga anställningsvillkor och företag som inte betalar skatt eller utsläpp. Det är inte sant faktiskt, utan det går faktiskt att ha ordning och reda på arbetsmarknaden. Och det är alldeles uppenbart att vi ser de branscher där man, nu går jag lite utanför din gigfråga här, men om vi tar bygg- och anläggningsbranschen där vi har kriminella aktörer som faktiskt under väldigt gynnsamma villkor kan ta sig fram och klara sig väldigt väl, därför att kontrollen är liten, regelverket klämmer inte åt dem, städbranschen är en annan sån bransch, hotell- och restaurangbranschen, och det här är ju farligt både för de anställda och för de seriösa företagen som blir utkonkurrerade av oseriösa aktörer. Och jag skulle säga att det är en frånvaro av att man ens har brytt sig om de frågorna i väldigt många år, utan att ska man ha ordning och reda på arbetsmarknaden, då får man nog vara på tårna och se till att komma med olika regelverk, men det går att göra det. Så att jag vill starkt säga att det är inte så att det är någon naturlag att man ska gå tillbaks till otrygga jobb eller dåliga löner, utan tvärtom, det är en frånvaro av en politisk vilja att ta itu med det. Och under den här mandatperioden har vi verkligen försökt börja beta av ordning och reda frågorna på arbetsmarknaden. Inte minst bygg- och anläggningssektorn, när vi nu har entreprenörsansvar. Vi har rivit upp Lex Laval. Jag har fått igenom ett nytt regelverk i EU när det gäller utstationering och personalliggare. Vi får månadsuppgifter och mycket annat som vi kan göra detta. Och vi har inspektioner nu. Arbetsmiljöverket går ut tillsammans med Skatteverket och polisen och gör tillslag. Och mer behöver vi göra. Så att det är väldigt, jag tror det är väldigt farligt att alltså en likhetstecken i att det ska vara nytt eller modernt, utan det är gammalt och det är dåligt och vi kommer åt det.
Apropå just EU och utstationeringsdirektivet, som jag tycker är en, alla väljare kanske inte uppfattar det, men jag tycker att det är en av de viktigaste grejerna vi har haft under mandatperioden. Och jag vet ju att ni från den svenska regeringen har jobbat hårt med det, och jag vet att man har jobbat väldigt, väldigt hårt med det i EU-parlamentet också. Men jag funderar då kring arbetsmarknadspolitik idag. Det är ju en uppenbar framgång. Men det är så mycket som beslutas på EU-nivå idag. Och mer än 40% av alla propositioner som läggs fram i riksdagen handlar om att egentligen klubba igenom sånt som redan har beslutats på EU-nivå. Mellan 60% och 70% av all ny lagstiftning, pratar man om, kommer från EU. Hur svårt är det att gå fram med ny svensk arbetsmarknadspolitik idag? Hur begränsad är man och vilka möjligheter har man?
Man kommer ihåg att EU består ju av olika politiska viljor. Så att hur lätt eller svårt det är att bedriva en socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik i EU beror ju på så att säga, hur de politiska maktförhållandena ser ut i EU. Och om det är en moderat svensk arbetsmarknadsminister, då har man ju andra prioriteringar. Mm. Så att det går inte riktigt att säga svensk i den meningen. Klart att man vill kanske skydda den svenska modellen. Oklart om man vill det från borgerligheten numera, tycker jag, när man lagstiftar om lägre löner. Men i någon mån har man i alla fall velat göra det i alla fall tidigare. Men det är en ren politisk fråga hur svårt det är, ska jag säga. Så det handlar om att ta politiska debatter och att ta politiska samtal. Och det som är möjligt i EU, det är att man ibland kan vinna och bilda allianser även med politiska motståndare från andra länder. Man kan hitta gemensamma agendor i detta. Det är ju inte blockpolitik på samma sätt på EU-nivå som det kanske är i den svenska politiken ibland, utan man kan hitta vägar framåt. Men det är ett politiskt arbete helt enkelt, precis som vilket politiskt arbete som helst. Så det är inte så mycket svårare. Det som däremot...
Men det är en längre process? Eller?
Det är en lång process, men det är ju... Man kan ändå säga att när jag tillträdde för 4 år sedan, då hade ingen en tanke på att göra någonting åt utstationeringsdirektivet. Och på 4 år har vi gått från att ingen ville göra någonting till att vi faktiskt har ett helt nytt direktiv beslutat. Och det kan man ju säga är ju inte så lång process. Så att ibland går det faktiskt också att få upp ett momentum.
Nej, men apropå det du sa att man kan alliera sig med politiska motståndare. Jag vet ju att när det handlar om att bekämpa liksom skatteflykt och liknande, så vet jag ju att tyska kristdemokrater har varit en allierad för europeisk vänster till exempel och velat driva den. Medan det kanske då i vissa sammanhang att du möter politiker från röda partier som tycker att det är märkligt att Sverige inte vill ha minimilöner till exempel.
Så är det. Nej, men så är det. Och det som är lite knepigt just det är ju att vår arbetsmarknadsmodell är väldigt udda. Och det betyder att väldigt få förstår hur den fungerar. Och det är ju ganska många i Sverige som inte heller vet hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar. Så att det finns ett kunskapsproblem. Och det är alltid svårt att vara udda. Därför det betyder ju att vi blir liksom ett undantag. Eller vill ha undantag för hur vi reglerar saker och ting. Men jag tycker vi...
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då är det ganska bra.
Jag ska ställa en fråga om arbetslösheten och om full sysselsättning. Socialdemokraterna har ju alltid velat ha full sysselsättning och strävar mot full sysselsättning. Den har sjunkit när ni har suttit vid makten. Den är nere på 6,2% nu. Så det har ju varit framgångsrikt på det sättet. Men jag funderar, samtidigt förhåller sig även Socialdemokraterna, som egentligen alla riksdagspartier idag, till det som kallas jämviktsarbetslöshet. Att det finns ett problem med om arbetslösheten blir för låg, för att det påverkar inflationen negativt. Och idag är vi ju egentligen på det som kallas jämviktsarbetslöshet, eller till och med under det. Betyder det att den inte ska sjunka mer?
Nej, absolut inte. Den ska sjunka. Och man ska komma ihåg lite grann det här begreppet jämviktsarbetslöshet är ju lite mumbo jumbo faktiskt. Därför att vad är jämviktsarbetslösheten? Det beror ju på hur väl arbetsmarknaden fungerar. Mm. Så i en väl fungerande arbetsmarknad så har du en låg jämviktsarbetslöshet. I en dåligt fungerande arbetsmarknad så har du en hög. Mm. Så att det är ju också påverkbart i detta. Så att arbetslösheten ska ner och vi ska till full sysselsättning. Det betyder ju inte att full sysselsättning betyder ju inte att arbetslösheten är noll.
Nej, nej,
därför att naturligtvis. Människor rör sig ju mellan jobb. Men det handlar om att man inte har en strukturell arbetslöshet där människor hamnar utanför. Och vi har en bra bit kvar med att sänka arbetslösheten innan vi kan känna oss nöjda. Mm. Och det är ju också man måste titta på. Hur är arbetslösheten beskaffad? Och det stora idag, det är ju framförallt de som är nya i Sverige. Det är ju inte jätteoroande att de är arbetslösa, utan det är ju ganska naturligt att man börjar sin tid i Sverige som arbetslös. Men det är en stor utmaning, därför att om man inte ganska fort kommer i arbete så är ju risken stor att man så att säga hamnar utanför arbetsmarknaden. Så att det är inte ett problem just nu att de ännu inte har fått jobb, men om de inte fort får jobb så blir det ett jättestort problem. Sen har vi vad man ska kunna kalla en integrationsskuld. Vi har människor som har levt i Sverige 10, 20, 30 år och aldrig kommit in på arbetsmarknaden och kanske fortfarande inte pratar svenska. Och det är ju ett jätteallvarligt problem och leder ju också till att barn växer upp utan att se sina föräldrar gå till arbete. Och så. Men de här olika grupperna måste ju mötas på olika sätt. Sen har vi ju också en ganska stor grupp som har svårt att jobba därför att man kanske är sjuk eller har varit sjuk länge, har värk, har psykisk ohälsa. Det betyder ju inte att det är omöjligt att jobba även om man har en sjukdomsbild eller har en psykisk ohälsa. Men det betyder ju att det är mycket svårare att hitta rätt jobb för den personen. Och de här olika grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden måste mötas på olika sätt. Och det är därför det är så farligt att tro att man kan, när man sitter och räknar på ekonomiska modeller och säger att ja, men om vi sänker ingångslönerna för så här många fler. Det bygger på en slags orealistisk föreställning om att alla likadana människor står där och väntar på att ta sitt jobb och alla arbetsgivare hittar rätt personer med rätt kompetens och så. Så ser det ju inte ut.
Men nej, jag är helt med dig i det. Men jag vill ändå tillbaka till det här jämviktsmåttet en gång till. Att titta, ja, men tittar man på Konjunkturinstitutets analyser så ligger vi ju egentligen då lägre i arbetslösheten idag än vad de anser är jämviktsarbetslöshet. Och att det då skulle medföra risker för den svenska ekonomin.
Ja, men jag menar att de har fel. Vi ligger inte på en arbetslöshetsnivå som medför några risker för svensk ekonomi. Tvärtom så är det risker för svensk ekonomi om vi inte får in de här personerna som idag lite mer varaktigt står utanför arbetsmarknaden. Det är ett stort hot och det gäller att använda den goda arbetsmarknadsläge vi har nu för att se till att människor tar de där kliven in på arbetsmarknaden. Och då behöver man använda riktade insatser som till exempel extra tjänster eller subventionerade anställningar som ju tar sig an de personerna som faktiskt inte blir anställda annars. Och så måste man utbilda. Därför att det är ju ingen som, alltså vi har ett stort problem också idag att vi har så många jobb som inte tillsätts. Mm. Eftersom man inte får tag i rätt kompetens. Och det där går liksom inte, det är ingen som anställs som lastbilschaufför om man inte kan köra lastbil. Liksom. Alltså man måste kunna jobbet för att för de allra flesta lediga jobben för att kunna få det där jobbet. Så det löser man inte bara med att skruva några ekonomiska modeller.
Jag tänkte ställa en fråga om Arbetsförmedlingen som ju hela alliansen nu vill booma igen och privatisera. Och även delar av Miljöpartiet skulle gärna se att man privatiserar större delen av arbetsförmedlandet. För mig är det här en typisk ideologisk motsättning mellan höger och vänster. Och därför hör frågan hemma i den här podden också. Varför ideologiskt är det viktigt att Arbetsförmedlingen inte är privat?
Jag ska säga så här. Ideologiskt är det viktigt att vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik som fungerar och som bidrar till att vi får en väl fungerande arbetsmarknad så att vi kan ha en låg jämviktsarbetslöshet och så att människor, också de som har svårt att få jobb, kan hitta ett arbete men också för att arbetsgivarna kan hitta. Så att Arbetsförmedlingen, vi behöver en bra arbetsmarknadspolitik för att det här ska fungera. Och då behöver man ju någon typ av arbetsförmedling som ansvarar för att verkställa den arbetsmarknadspolitiken. Och då tror jag att om det är det som är viktigt, att det ska fungera väl, då ska man inte experimentera med för mycket med storskaliga privatiseringsexperiment. Vi har sett när man har gjort det, som man gjorde under den borgerliga tiden med etableringslotsar och jobbcoacher och allting. Va? Det blev ju ett enda mess av det där. Skattepengar som bara rusade iväg till oseriösa aktörer och väldigt lite pang för pengarna. Så det, man fick inga goda effekter. Man kan säkert ha samarbete med privata aktörer, men jag tror att man behöver ett statligt nav som är liksom navet för arbetsmarknadspolitiken och säkerställer liksom att helheten fungerar. Men sen behöver det statliga navet som är Arbetsförmedlingen ha samarbete med andra. Det kan vara privata aktörer, men också med kommunerna skulle jag säga. En jätteviktig aktör i Sverige, inte minst det som är ansvarig för både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Man behöver också ett nära samarbete med parternas omställningsorganisationer, som är också en jätteviktig aktör idag i Sverige. Så mitt ideal är inte att alla jobb alltid ska förmedlas via staten. Det tror jag inte är någon bra målsättning. Så tror inte jag att man bör ha det. Men däremot behöver man ha en statlig aktör som säkerställer hur arbetsmarknadsresurserna används och hur vi säkerställer just det här liksom nätverket av samarbete för att få en väl fungerande arbetsmarknad. Och det är väldigt svårt att se hur man skulle, om man säger att man ska privatisera Arbetsförmedlingen istället ha 200 privata aktörer. Vem ska kommunerna samarbeta med? Vem ska omställningsorganisationerna samarbeta med? Vart ska IKEA gå när de ska starta ett nytt butik och vill rekrytera folk? Alltså, vem håller ihop det hela? Någon måste göra det, och det måste, som jag ser det, vara staten, om syftet är en väl fungerande arbetsmarknad. Så därför misstänker man ibland att syftet när man ser privatisering inte är detta, utan att öppna en marknad för aktörerna. Och om det är det primära, då är det, ja, det menar jag fel helt enkelt, utan det primära måste vara en välfungerande arbetsmarknad. Men däremot tror jag inte på att Arbetsförmedlingen ska ha någon slags monopol på den, på att genomföra arbetsmarknadspolitiken, men någon måste hålla ihop det.
Men vet folk det här tillräckligt väl? Jag tänker att väldigt många uppfattar Arbetsförmedlingen som egentligen ett kontor med en databas över platsannonser och ingenting mer. Att man inte ser kopplingen till arbetsmarknadspolitiken så tydligt.
Så tror jag att det
är. Kan man göra vad gör man åt det?
Jag vet inte om, alltså det viktiga är ju också att människor tycker att de faktiskt får relevant hjälp när man vänder sig till Arbetsförmedlingen. Och där finns det, och har det funnits och finns fortfarande, en berättigad kritik. Att många inte tycker det. Resultaten går uppåt och det verkar vara på rätt väg med Arbetsförmedlingen. Men man måste också ta den kritiken på allvar. Därför att det är en viktig statlig myndighet, och när man vänder sig till en statlig myndighet så är det rimligt att kunna ställa krav på att man tycker att man blir bemött på rätt sätt, att man får rätt typ av insatser. Sen får man inte alltid de insatser man önskar sig, och så är det förstås, utan det ska ju behovsbedömas. Och det är klart att Arbetsförmedlingen ska också ställa krav. Det tycker inte minst jag som socialdemokrat är viktigt. Jag vill satsa stora pengar på arbetsmarknadspolitiken, mycket insatser, många möjligheter. Men jag vill också ställa krav på individer att man också gör sig anställningsbar, att man deltar. Borgerlig arbetsmarknadspolitik är ju tvärtom. Gör människor fattiga och ge dem också färre möjligheter. Och så hoppas att det löser sig ändå. Det är liksom två sätt. Har man mycket resurser i arbetsmarknadspolitiken och många möjligheter, då måste man också vara tydlig med kraven. Och det är klart att en myndighet som ställer krav kanske inte alltid blir älskad. Men man bör definitivt ha målet att den ska vara respekterad.
Jag minns att jag intervjuade dig om arbetskraftsinvandring för, jag tror, 6 år sedan eller någonting. Och på många sätt var det samma problem då som vi ser nu. Reglerna har ju under väldigt lång tid nu varit så dåliga att de möjliggjort för oseriösa arbetsgivare att systematiskt utnyttja utländsk arbetskraft. Sen har regeringen vidtagit många åtgärder för att skärpa upp det här. Men problemet kvarstår ju. Och självklart vill ni lösa det. Men vad är nästa steg efter att man har gjort alla de här regleringarna och skärpningarna?
Så många skärpningar har vi inte gjort faktiskt, utan i grunden har vi fortfarande sedan 10 år tillbaka OECDs mest liberala regler för arbetskraftsinvandring, och inget land har följt efter oss. Kan man också notera.
Ni har pratat om att införa arbetsmarknadsprövning till exempel.
Ja, alltså det vad man måste göra är, för jag tror så här, man får ta lite, vi behöver arbetskraftsinvandring i Sverige. Och i en globaliserad ekonomi i rörlighet så är det viktigt att man kan få tag i kompetenser. Och vi ser en del företag där spetskompetenser är globala nästan och så här, rör sig runt mellan olika företag i världen, men också bristyrken där man behöver expandera snabbt i någonting och finns inte den kompetensen i Sverige, att man då kan hämta den från andra länder. Det är viktigt och det måste gå ganska fort, men den arbetskraftsinvandringsreglering vi har idag i Sverige öppnar ju också för det som inte alls är någon brist, utan att man bara ska komma och jobba i Sverige. Och det öppnar för två saker. Dels är det då att det är oseriösa aktörer som kan lura människor och betala höga avgifter för att få det där arbetstillståndet. Man ljuger för myndigheter, man tar personernas pass, de får jobba under nästan slavliknande förhållanden och blir som livegna i den situationen. Det är ju jätteallvarligt. Och det förekommer, skulle jag säga, bara i de yrken där det inte råder brist. Det är inte IT-ingenjörerna som sover i någons källare. Liksom,
utan ofta är väl själva anledningen till att man rekryterar utländska arbetskraft.
Det är ju det man kan misstänka. Precis. Varför skulle man annars göra det när det finns personer anställda här? Så det är det ena problemet. Det andra är att man har gjort också, vilket jag tycker är det här att man sneddar över som en annan väg istället för att få asyl i Sverige. Det har också blivit som en andra väg in via arbetskraftsinvandring.
Men är inte ni medansvariga för den utvecklingen också i och med den uppgörelse som ni har gjort?
Nej, det här var ju det regelverk som togs fram av den borgerliga regeringen i samarbete med Miljöpartiet. Så vi lever ju fortfarande med det regelverket.
Men jag tänkte på migrationsöverenskommelsen som ju förstärkte arbetsgivarens
makt. Nej, men inte kopplat till arbetskraftsinvandringen. Utan med dagens arbetskraftsinvandringsregler så är det så att om du kommer och så kanske jobbar under usla villkor, men efter 4 år får du uppehållstillstånd i Sverige. Och under hela tiden så har du också rätt till exempel försörjningsstöd till både dig och din familj. Så det blir som en andra väg in för den som vill få uppehållstillstånd i Sverige. Och det tycker jag också är att blanda ihop det lite grann. Så att jag vill att vi ska ha arbetskraftsinvandring som säkerställer att vi kan få tag i folk till bristyrken. Och idag har vi många bristyrken. Och då skulle man också kunna kanske ha lite enklare regelverk där, om man tar undan dem där vi idag ser att man har missbruket.
Men det som jag nämnde här, migrationsuppgörelsen, placerar inte den också för mycket makt i arbetsgivarens händer, som gör egentligen att asylsökande får en position som en exploaterad arbetskraftsinvandrare i många fall?
Nej, tror inte det. Vi har ett ganska strikt regelverk. Jag vet inte ens om någon har fått uppehållstillstånd enligt detta ännu. Så att det krävs ju ganska mycket för att du ska få ett uppehållstillstånd, ett permanent uppehållstillstånd när du har arbete. Men du kan få det. Men det är ju ingen hemlighet att det är ju inte en socialdemokratisk älsklingsgren att du ska få uppehållstillstånd via arbete. Utan vi tycker ju att är du asylsökande så ska du få asyl om du har asylskäl. Och sen kan du komma och jobba i Sverige som arbetskraftsinvandrare i bristyrke, men att det är två helt olika spår. Mm. För oss är det två olika. Men det var viktigt att nå en migrationsöverenskommelse. Jag var i högsta grad delaktig i det då i oktober 2015. Så att det var viktigt att vi kunde göra kompromisser, och det gjorde vi och de står vi upp för. Men det var inte det. Man hade varit socialdemokrater själva, så var det inte vårt älsklingsförslag.
Att klimatfrågan är avgörande, det tror jag vi vet allihopa och förhåller oss till. Jag har alltid tyckt att den var viktig, men sen 2014 tror jag det var när jag läste Naomi Kleins Det här förändrar allt, var det som att den verkligen landade hos mig och som att jag insåg dels hur illa ute vi är, men också att jag insåg att det enda sättet att klara klimatomställningen är att ställa om ekonomin och arbetsmarknaden, och att det egentligen bara finns vänsterlösningar på det. Är det här någonting som man hinner reflektera över i rollen som arbetsmarknadsminister, eller har man för mycket i det dagliga för att kunna ta in den typen av större skeenden också? Hur grubblar du själv kring de delarna?
Det frågar man i rollen som arbetsmarknadsminister, kanske man inte gör det, men man gör det i rollen som minister. Mm. Man är ju delaktig i regeringen. Regeringen har ju, vi har ju ett gemensamt arbete, ett gemensamt projekt i regeringen mellan de två partierna som ingår och mellan de olika departementen och ministerrollerna. Och vi är ju alla i grunden politiker. Jag har ju haft andra ministerroller också. Så att man är ju inte bara sin roll, utan man är ju också i högsta grad en del av regeringen och en politiker och tar ansvar. Så att det är klart att det är jätteviktiga frågor och helt avgörande och fantastiskt stora framgångar skulle jag säga, som inte minst Isabella Lövin har uppnått och varit otroligt skicklig på global nivå när det gäller att komma fram. För att det är otroligt viktigt att, och det visar ju vilket på något vis också en slags socialdemokratisk nerv i detta, att vårt land hänger liksom ihop. Mm. Alltså det, världen hänger ihop. Man kan inte lösa frågor nationellt, utan vi måste jobba globalt, vi måste jobba EU, men det spelar jättestor roll också vad vi gör i vårt land. Mm. Och det där tycker jag ibland att borgerligheten missar. Det är klart att de största utsläppen sker någon annanstans än i Sverige. Men det betyder ju inte att det inte spelar någon roll vad vi gör med utsläppen i Sverige. Och det spelar också jättestor roll att vara en föregångare. Mm. Det har vi ju sett på det sociala området, där Sverige ju under många års tid framstod som ett ideal för väldigt, väldigt många andra länder och väldigt många människor i andra länder. Det kan vi göra också på klimat- och miljöområdet. Mm. Man skulle kunna säga att jag skulle vilja att Sverige, förutom att vi måste då jobba globalt och EU, också att vara att som Sverige skulle vara som en slags permanent världsutställning när det gäller att se vad som funkar. Mm. När det gäller ny teknik, när det gäller omställning, när det gäller att vara faktiskt först och visa och därmed bli en förebild och inspiration för andra länder. Och på just klimat- och miljöområdet så tror jag att det kanske spelar ännu större roll än på det sociala området, eftersom klimat- och miljöområdet är ett samspel. Alltså ska man ha framgång så är det ett samspel mellan politiken som måste ställa upp regelverk, beskattningar men också ibland ge stöd. Men det är också många kommersiella aktörer som utvecklar produkter och som säljer dem och som konkurrerar med varandra med olika typer av tekniker, och därför spelar det jättestor roll att ligga främst.
Men det jag tänker just, därför jag nämnde i rollen som arbetsmarknadsminister också, är att står vi inte inför att arbetsmarknaden kommer behöva vara omstöpt i grunden nästan på ett par liksom mandatperioder om vi ska komma ner med till så låga utsläpp som vi har föresatt oss?
Ja, det tror jag. Men alltså, arbetsmarknaden omstöps liksom i allt snabbare takt. Mm. Så är det.
Men om man ska vara specifik, kan vi ens om 10 eller 15 år bygga svenskt välstånd på fortsatt tillväxt och fler arbetade timmar?
Ja, absolut. Det kan vi absolut göra. Det måste vi göra. Det är
enda sättet
att bygga välstånd är ju att människor arbetar.
Men hur är fortsatt tillväxt förenligt med klimatomställningen?
Ja, men att vi måste göra saker, att vi måste arbeta, att vi gör tjänster till varandra, att vi säljer saker till varandra och till andra. Det är klart att det är precis så som du skapar ett välstånd, och det är så som mänskligheten alltid har gjort, och självklart måste vi göra det. Det är inte alls så att tillväxt måste innebära att vi utnyttjar jordens resurser eller att vi skitar ner eller att vi påverka klimatet. Det går att göra det klimatsmart, och därför måste vi ställa om. Som att man nu ska ha fossilfri stålproduktion till exempel. Mm. Det är ju jättehäftigt. Det går att göra saker, och vad vi säljer till varandra och vilka tjänster vi utför, det är ju det som påverkar klimatet. Men självklart så är det så att vi kommer behöva arbeta också i framtiden.
Ja, det tror jag också. Men det som oroar mig är ju att vi hittills inte har klarat av att ha tillväxt utan växande utsläpp. Det är bara när vi har haft finanskris som utsläppen har gått ner egentligen.
Ja, det har du en poäng i detta. Men lösningen är ju inte att inte ha tillväxt, utan att ställa om tillväxten. Och sen bör man ju också, tycker jag, fundera på tillväxtmåtten. Alltså hur mäter vi och definierar vi tillväxt? Just det. Där tas ju liksom allt in på tillväxt, och det blir ju faktiskt väldigt, väldigt konstigt sätt att räkna, och det är ju någonting som också Finansdepartementet tittar på, om man kan hitta andra mått på hur vi mäter tillväxten.
Med det ska jag tacka dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Det var ju väldigt intressant att lyssna på dig.
Tack.